Det står på ett par ställen i Gamla testamentet. Bland annat säger profeten Habakuk det. Och sammanhanget är lyder: var kan en skuren gudabild hjälpa, eftersom en snidare vill slöjda sådant? Och vad en gjuten gudabild, en falsk vägvisare, eftersom dess formare förtröstar på den? Visst är den överdragen med guld och silver, men alls ingen ande är i den. Men Herren är i sitt heliga tempel. Må hela jorden vara stilla inför honom. Och Guds skapelse är svindlande vacker, inte minst nu så här års. Stjärnhimlen, dess oändliga, obegripliga storhet och väl sammansatta fysik för att allt ska funka. Och den lilla syrenblomman är faktiskt lika märkvärdig. Man utforskar den. Ju mer man utforskar, ju märkvärdigare och mer fantastiskt, obegripligt, intelligent är det, ser man att det är skapat. Och vad är då en människa? Vad tror vi att vi kan fatta om Guds natur? Idag är det trefaldighetsdagen. Bibelns tre första verser upptäckte jag handlar om det. Det står så här: i begynnelsen skapade Gud himmel och jord, och jorden var öde och tom, och mörker var över djupet, och Guds ande svävade över vattnet, och Gud sade, var det ljus. Gud skapar, anden svävar över vattnet, och ordet går ut. Treenig Gud som skapar. Det kan vi ju inte begripa, men vi begriper att vi har en stor Gud. Och låt oss fröjdas och vara glada.
Jag tycker det var en fin inledning vi fick här. Och det är det tema själv tänkt mig idag. Vi pratar om Gud Far, Gud Son, Gud Ande. Och för inte så där länge sedan predikade jag här och berättade om Jeremia. Ni vet profeten som faktiskt råkade väldigt illa ut och fick väldigt jobbiga saker. Han blev slängd i en fängelsehåla till med. Och han var helt knäckt av missmod. Och så började han känna sig så där, ja, tycka synd om sig själv. Och det var väl inte så konstigt. Men då kommer Gud till honom och säger: du, jag är Herren, jag är allt kötts Gud. Skulle något vara så omöjligt eller något så underbart att jag inte förmådde det? Han vill säga till Jeremia, precis som han vill säga till oss, att du tror på mig, men ändå så är det precis som om du tror att jag inte klarar av det här. Men var nu här ärlig, det här gör du bara för att du har jobbigt just nu. Du knipa. Och det är klart, det är jobbigt. Men du ska veta, jag är absolut inte kraftlös. Absolut inte. Jag vill påminna dig om att ingenting är omöjligt för mig. Förstår du det? Och jag tror Gud vill säga det till oss idag. Och det är det som är budskapet egentligen på trefaldighet. Fundera över vad Gud redan har gjort. Han som satt igång allt, som hade kraft att skapa hela universum. Vilken kraft. Vad krävdes för kraft att strö ut alla dessa saker vi ser ut i rymden? Eller gå ner i mikrokosmos till det allra minsta. Vi vet hur det fungerar. Alla ekologiska sammanhang, allting sånt för att ska komma på plats. Hur explosiv man vara för tända solar och solsystem? Vad för styrka behövs för att forma berg? Det är inte dåligt detta. Bara en enda kraft kan åstadkomma det. Och det är Guds. I 115 psalmen så påpekar författaren att Gud kan göra allt vad han vill. Det är vad all makt handlar om. Att klara av vad som helst. Att inte behöva be någon om lov, det behöver Gud aldrig. Han har en obegränsad, obeskrivlig, oändlig makt. och hans förmåga har inga som helst ramar. Och det är det vi behöver ha med oss in i detta, i dessa texter. En man som jag vill nämna särskilt idag är Mose. Han fick ett speciellt möte med Gud som han inte kunde dra sig undan. Han kunde inte låta bli att lyssna till Gud. Medelålders, i 40-årsåldern, så får han ge sig iväg från det ställe där han hade fostrats i Egypten. Hos kungen själv nästan. I närheten i alla fall. Han fick fly undan. Och nu har han levt här i 40 år. Han har gift sig, han har barn och han har det säkert bra på många sätt och vis. I alla fall tillvaron ordnad. Och nu är han som den äldsta av oss här idag, ungefär i ålder. Och så står han inför den största uppgiften i livet. I 80-årsåldern. Och Gud kommer till honom. Och ni känner till detta. Han ser en buske som brinner, blir nyfiken och undrar vad det är. Och så börjar Gud tala till honom där. Att vara brinnande, det används ofta när vi talar om att vara varm och att kunna älska. Och det är ju så, har man en uppenbarelse och kommer nära Gud, då är det kanske lätt att känna den här glöden, den här värmen. Men Mose, han fick ett gudsmöte där. Han fick verkligen lära sig mycket. Och om du inte läser det här på länge, så ta gärna och läs det om igen. Han har en riktig dialog med Gud där. Han försöker slippa undan uppdraget, men gör inte det. Men han fick ändå arbeta på en egen relation till Gud, trots detta gudsmöte. Och det gjorde han hela livet. Han kom för att lyssna. Jag satt och läste en blogg eller en predikan av en kollega. Det är Mikael Nilsson, som pastor i Korskyrkan Borås. Han uttryckte sig så här om Mose. Att det är så här att man säger att man inte kan lyssna på Gud. Mose, han fick lyssna på Gud. Men du säger här att du inte klarar av det. Du klarar inte den stillheten. Det är så mycket runt omkring. Men jag ska tala om för dig, som Mikael, att det är så att det finns en textremsa. Allt som Gud har sagt finns faktiskt textat. Och så lyfter han fram Bibeln. Det finns nedskrivet. Du kan inte skylla på att du inte kan lyssna på Gud. Om du inte tar reda på vad han säger här. För då lyssnar du till honom. Jag tyckte det var väldigt bra. Och därför vill jag citera det här idag. Därför att vi tycker att vi har svårt att få den här kontakten. Vi är inte Mose. Vi får inte det uppdrag som han har. Men vi får andra uppdrag. Och glädjebudskapet är att Gud finns i text. Tillförlitlig är en textremsan i tv. För den kan många gånger vara fel. De kör automatiserat nu för tiden. Och de som kan båda språken tycker att det var konstigt här de översatte nu. Men här är det tydligt. Och det är ju, vi behöver bara lära oss hitta in i det. Så ta fram din bibel och lyssna till Guds röst genom läsningen. Mose, han brann ett helt liv. Han ägnar inte alltid söka efter nya brinnande buskar. Han ägnar resten av sitt liv att söka Gud om och om igen. Och det finns vittnesbörd om här. Ska jag gå över lite grann till Jesus, sonen. Från början står det Johannes 1. Så var ordet. Vi hörde om det skapande ordet här i inledningen. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Och vi har lärt oss att byta ut ordet mot Jesus. För vi riktigt greppar det. Han var från början hos Gud. Genom honom har allt blivit till. Utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv. Och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser mörkret. Och mörkret har inte makt över det. Har inte övervunnit det. Lite längre fram. Åt alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt de som tror på hans namn. Och längre fram. Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd. Lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Gud uppenbarar sig på olika sätt. Och när han vill komma till oss för att berätta om sin kärlek, att han vill ha oss tillbaka, då är det Jesus som har uppdraget, sonen. En berättelse som vi också känner till väldigt väl, där Jesus är involverad. När han träffar den här lagkloke mannen Nikodemus i Johannes 3. Han var en ärlig människa som verkligen ville söka Guds vilja, ville ha reda på hur man blev frälst. Och när Nikodemus kommer till Jesus, då är det som om vi kommer till Jesus. Han representerar hela mänskligheten i detta. Och den fråga som ligger på hans läppar, det har gnagt alla människors sinnen sedan tidernas började, tror jag. Frågan om evigt liv. Och Jesus gav honom ett klart svar. Jag säger dig, om en människa inte blir född på nytt, så kan hon inte ens se Guds rike. Hon kan inte ens upptäcka att Guds rike finns här. Lite längre fram, tror ni inte att jag talar till er om jordiska ting? Och det är faktiskt samma kapitel. Hur ska ni då kunna tro om jag talar till er om himmelska ting? Och längre fram i Johannes evangeliet så säger Jesus någonting som faktiskt går tillbaka till Mose. För när Mose står inför Gud, då får han reda på vad han ska säga till människorna. När de frågar om vem har kallat dig, vem har gett uppdraget. Säg till människorna, säg till Israels barn att jag är den jag är, har gett dig uppdraget. Och så gav han sitt namn, det är alltså på svenska då, det vi förkortar JHV. Jag är den jag är. Och i Johannes evangeliet lite längre fram så kommer Jesus och säger till folket där: om ni inte tror att jag är den jag är, så kommer ni dö era synder. Han har ett uppdrag, Jesus. Han visar att andliga saker, det kan man få kännedom om genom erfarenhet bland annat. Han sa att det var möjligt att börja på nytt. Det är möjligt att födas en andra gång. Den nya födelsen, andlig födelse. Det har blivit födda inte av blod, säger Bibeln. Ej heller av köttslig vilja, ej heller av någon mans vilja utan av Gud. Och det var från Johannes 1, det jag läste från nyss. Vår första födelse var alltså fysiskt liv. Och den andra födelsen ger oss ett andligt liv. Den första var ju ofrivillig. I alla fall hade inte du och jag så mycket med det att göra. Den nya födelsen är väl i huvudsak frivillig, får man säga. Men om vi nu inte kan säga något om vår fysiska födelse, så är vi faktiskt fria till att välja när det gäller födelsen som vi kallar för nya födelsen. Den heliga ande som tänder gudomliga livets gnista när Jesus blev till. Han födde evigt liv i ditt och mitt hjärta när vi sa vårt ja. Född av Gud, vilket arv. Och här har vi Jesu uppdrag. Han ville tala om att ni är nu Guds barn. Bibeln säger, och det är Johannes som skriver först, Johannes blev mina älskade, vi är nu Guds barn. Och vad vi ska bli, det är ännu inte uppenbart. Guds kraft överförs till oss genom att vi tog emot. Åt alla de som tog emot gav han makt att bli Guds barn. Och de som tror på hans namn, stod det i Johannes 1. Vid den tiden sa Jesus i Matteus 11: jag prisar dig, far, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka. Du har uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, far, så har du bestämt. Allt har min far anförtrott åt mig. Och ingen känner sonen utan fadern. Ingen känner fadern utan sonen. Och den som sonen vill uppenbara honom för. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt, min börda lätt. Jesus har ju en uppdrag, en uppgift, och det är att ge oss befrielse, presentera befrielsen, nya födelsen. Men i detta uppdrag så upplever jag, när jag läser Guds ord och läser om vad Jesus sa och gjorde, att han vill också hos oss skapa en ny och positiv gudsbild, som inte bygger bara på negativa saker, inte bara bygger på tankar om Gud som vredens Gud, som den straffande, utan Gud är kärleken. Han visar att Gud Fadern vill umgås med sina barn, med dig och mig, på förtroligt och läkande sätt. Det ska vara gemenskap som gör oss fria, som befriar oss. Och det är väl fantastiskt att om vi lämnar över den börda vi bär som stod de här, så kan vi få uppleva detta. Jesus kom ju för att befria. Befria från oket, befria från bördan. Den här texten, just denna texten, talar om att en befrielse Jesus erbjuder, det är faktiskt ödmjukhetens vila. Läs igen så ska du se att det är det handlar om. Det är en befrielse där vi accepterar oss själva som vi är och slutar att låtsas vara något annat. Och det är jätteviktigt som ett Guds barn att komma in i detta. Och där har Jesus en uppgift när han presenterar detta för oss. Jag tror att det är det här han menar med det skonsamma oket som han vill lägga på oss. Och det är väl inte något konstigt att få fyllas av denna vilan. Herren, det är anden, skriver Paulus i andra Korinthierbrev 3. Och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som utan slöja för ansikt skådar Herrens härlighet förvandlas en och samma avbild. Nu vill jag inte gå in på det så mycket här, men det här är också en syftning tillbaka till Mose. Ni kanske kommer ihåg att det står om att han hade träffat Gud personligt, så han sken, det lyste om honom. Men så påstår texterna längre fram att det där försvann från honom efter ett tag. Och han fick hänga slöja för ansiktet som inte skulle se att det avtog. Och det är ju rätt intressant. Men vi ska inte kanske hänga oss upp på det. Men det är därför han använder begreppet. Alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet. Vi förvandlas. Och där kom vi in på den helige ande, hjälparen, försvararen, livsuppehållaren som Jesus lovade att vi ska få när han lämnade oss. Och när anden, den helige ande, Gud osynlig, kom till oss efter Jesu död, så släpptes Guds kraft loss på ett nytt och ett ännu mer häpnadsväckande sätt. Apostlarna berättar om med stor kraft frambar apostlarna vittnesbörd om att Herren Jesus hade uppstått. Och vad var själva ursprunget till denna kraft? Och Paulus förklarar att han och apostlarna sökte kraften från Jesu uppståndelse. Tänk vad det har gett dig och mig. Tänk på alla gånger då jag och du har känt att vi inte haft kraft att kämpa emot. Till exempel mot något vi misslyckats med, någon synd, något vi känner vi måste övervinna. Och så kommer vi i Guds närhet. Och det där som verkar så jobbigt, det försvinner. Miljarder människor skulle aldrig kunna med gemensamma krafter kunna övervinna allt som negativt, som är synd och jobbigt i denna världen. Det är så att det går inte. Vi behöver någonting utanför oss som ger oss denna kraften. Och när Jesus uppstod från de döda så visade han tillräckligt med styrka för att också riva ner de här murarna, fängelsmurarna som fanns, och köpa tillbaka de som ville lita och förtrösta på honom. Tänk att han har fattat ett sånt beslut som att du och jag, som är svaga, bräckliga människor, att vi ska kunna få ta del av denna kraften och denna makten. Om vi går tillbaka till Gamla testamentet, Jesaja 40, så finns ju det här versen där står: han ger den trötte kraft, han förökar den maktlöse styrka. Ynglingar kan bli trötta och utmattas, unga män kan falla, men de som väntar efter Herren, de hämtar ny kraft, de får nya vingfjädrar som örnarna. Så skyndar de iväg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta. Men då kanske undrar jag, varför finns det så många trötta och tråkiga och fega och mörbultade kristna? Det borde inte finnas då, eller? Om Gud har makten och anden är vår ständiga hjälpare, och om man vill leda den makten in i människors liv, vad är det då som hindrar? Det finns ett exempel igen från Mose. Vi får hoppa tillbaka till honom. Kom ni ihåg när han skulle fly undan med folket, leda dem bort från farao, och de står vid Röda havets strand. Och då har farao fått för sig nu, jag behöver de där slavarna. Vem ska klara av allt grovarbetet här i Egypten nu? Vi har haft dem hos oss. Det här går inte. Och sedan ser väg med sin här och de kommer bakom och de står vid havet. Och de som sist, bland alla de här tusentals människorna, bland israeliterna, ser att långt borta så kommer ryttare och vagnar. Och längst fram står Mose och ett antal människor och bara tittar ut över havet. Och hur tror ni de kände sig då? Jag tycker det är en fantastisk exempel det här på. Alltså det finns ingen utväg. Man bara blir våt om tårna längst fram. Och de där bak trycker på. Därför att de har ingen annanstans av vägen. Men plötsligt släpps en kraft loss som människor aldrig har skådat. Och Gud gör en flyktväg på havsbotten. Det där visste inte Mose innan. Jag är helt säker på. Men han lydde Guds röst i sitt liv. Inget liknande hade hänt tidigare. Det övergick människans fantasi, människans förmåga att föreställa helt folk, en nation skulle räddas genom att gå på en torr havsbotten. Fast Mose inte visste att Gud skulle ingripa, handlade han som om Gud skulle göra det. Han fortsatte att gå i den riktning som Gud ledde honom och litade bara på att Gud skulle visa sin makt under vägen. Ja, hur många gånger gör jag det? Åh, kära någon, vi behöver tänka efter allihopa. Och ändå så har vi vägvisan här. I så många tillfällen. Vilka var då andens uppgifter? Ja, för första han ska få dig att vandra med Gud. Det går inte att följa Gud utan att anden med. Han ska få oss att känna Guds närvaro. Och det är många, många verser i Bibeln som ger tröst att tala om detta. Att jag ska därefter inte mer dölja mitt ansikte för dem. För jag ska utgjuta min ande över Israels hus bland annat. Han gör Guds närvaro tydlig i ditt liv. Och anden skulle lära oss att förstå Guds ord. Vi tolkar så mycket. Och jag är så trött ibland. Ursäkta, jag säger det. På alla människor säga att det är så svårt att tolka Guds ord. Ja visst, det är massa som får tolkas. Det finns mycket som får sättas in i olika situationer, olika kontexter. Det var en annan tid och så vidare. Och en del kanske skriver bara för det tillfället, en del för framtid och så vidare och så vidare och så vidare. Men vi gör det svårare än vad det är. Om Gud säger du får inte slå ihjäl folk så får vi inte slå ihjäl folk. Om Gud säger du får inte stjäla så får vi inte stjäla. Du får inte begå äktenskapsbrott. Du får inte... Och så vidare. Det blir ingen att diskutera och säga att det här får vi ändra efter vilken tid vi lever i. Vi lyssnar efter andra som stör i omgivningen. Och jag tror vi ser tillräckligt exempel runt omkring oss denna dag på att vi lyssnar inte i Guds egen församling många gånger efter vad Gud vill säga genom helig ande. Där vi lyssnar efter annat. För Gud är så många gånger så tydlig så det är inte en chans att vi kommer undan och kan säga att jag vet inte vad Gud vill. Visst, det finns tolkningar. Men det handlar inte om de här så oerhört tydliga sakerna. Du ska förstå Guds ord när du tillåter den heliga ande visa dig och inte bortförklarar efter vad du själv står i eller vad människor runt omkring dig säger. Och det gäller mig och alla andra. Han kan klargöra det mest dunkla passagen i Bibeln om du är intresserad av det. Men framförallt vill den helige ande göra dig till en ny människa. En förvandling som Guds ande ger är inte kosmetika. Han förändrar inifrån och ut. Alltså om någon är Kristus så är han ny skapelse, säger Paulus 2 Korinthierbrevet 5. Han är en ny skapelse. De gamla är förbi. Det är förgånget. Något nytt har kommit. Alltså det är genom Herrens ande som jag kan klä mig i det här som vi kallar för nya människan. som är skapat i likhet med Gud i sanningens rättfärdighet och helighet. Och sen läser vi om vilan han led oss in i. Genom stillhet och förtröstan din starka. Jag har aldrig hört att den heliga ande ger oss huvudvärk och stress och sorg. Egentligen, vi kan inte skilja det på honom. Utan det är några andra omständigheter. Och han vill ge dig kvalitet i ditt liv. Han skapar fulländning. Han är en förvandlande kraft. Och man kan förvandla en öken till en trädgård. Och en enkel syndare som dig och mig. Till någon som var slav under synden. Till att bli Guds barn. Så kan du bara tänka dig vad han har beredskap åt dig i framtiden. Så jag vill avsluta med att säga, ta emot detta. Och jag vet att vi vill det. Det är möjligt för oss att vara i närheten av denna möjligheten i livet. Utan att ta emot. Och vi kan missa det. Det är möjligt att vara på en plats där Gud utgör sin ande. Och ändå gå miste om välsignelse som Gud vill ge oss. Gud vill ha in oss i den här nya ordningen. Men vi får säga vårt ja. Om jag slavar på något sätt. Om jag gör bort mig inför Gud. Om jag syndar så får jag bekänna och söka Gud. Och så vill han föra mig till en stabilitet i tron. Där hela min vandring kommer att vara i anden. För det är det han vill. Därför i samma ögonblick som en människa faller i en medveten tydlig synd. Alltså uppror mot Gud. Då slutar det här gudomliga livet att flöda direkt. Man bedrövar, gör den heliga ande ledsen. Han finns nära oss. Men jag föser undan. Och det blir inte det flödet. Men det är inte Guds avsikt med några av sina barn att vi ska vara hjälplösa. Den heliga ande säger var och en som är född av Gud. Han gör inte synd. Guds säd förblir honom. Han kan inte synda eftersom han är född av Gud. Och den heliga ande som utflödar kärlek kräver i sin kärlek att vi lämnar det gamla. Vi inte binder oss mer i det som är fel. Den heliga ande tar för givet att mitt gamla liv är ett avslutat kapitel. Att jag blir en ny skapelse i Jesus Kristus. Om bara Gud fick sin vilja fram i mitt liv, i våra liv, i församlingens liv. Så skulle vi vara facklor. Facklor som renar atmosfären var vi än går. Och som faktiskt fightar, slår tillbaka ondskans makt och krafter. Gud har utgjutit sin ande. För att vi ska få en uppenbarelse om vårt barnaskap. Att vi är Guds barn. Ett folk med kraft. Att vi ska vara som Herren Jesus Kristus. Att vi ska ha barnaskapets makt. Och kraft att ta tag i det som är svagt och stärka det. Vi ska givetvis vara medvetna om våra mänskliga begränsningar. Men vi ska inte begränsa den helige som har kommit till oss för att bo hos oss. Låt oss be. Kom Fader, Son och Ande. Tack för att du lever idag i ditt folk. Och jag ber om en förnyelse. När det gäller tron och tilliten till det du vill leda oss in i. Till det du säger, till din kraft. Jag bara tackar dig Herre för att du har gett oss enormt mycket. Och jag ber dig förlåt oss. Att vi missar så många gånger. Att det här hela tiden är så öppet för oss. Förlåt att vi lyssnar efter fel röster. Och inte i första hand efter dig. Så kom Herre och ta över. Amen.